when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Ett exempel på vad som inte är Telia, det är ju som när jag lyckas boka förmötet för en poddinspelning med Finansinspektionen till efter själva inspelningstillfället. Eller när jag härom året var liksom, fick för mig att jag skulle börja springa, så jag är liksom ute och springer och taggad, träffar en kompis som säger så här, du Jan, på måndag ska jag springa ett lopp. Och jag känner så här, ja men det låter inspirerande, så jag käkar pasta, jag byter om, tar mig ner till Malmö stadion för att göra en efteranmälan, står där i kön och sen så när jag liksom anmäler mig så tittar de på mig och säger så här, du Jan, vårhuset är bara till för kvinnor. Och det var det var typiska situation som inte är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Buffert eller frihetskapital, som jag egentligen gillar mycket, mycket bättre, är kanske ett av de mest uttjatade ämnena inom privatekonomi. Men jag tycker ändå det är viktigt och jag tycker det är ganska roligt, för att frihetskapital handlar ju egentligen om så här, att jag kan sova gott om natten för att jag vet att jag kan klara en oförutsedd händelse. Jag vet att jag kan ställa om barnen skulle bli sjuka eller om jag skulle bli arbetslös eller om jag behöver ta hand om mina föräldrar eller något skulle hända. Men det ger mig också möjligheten att kunna avbryta en situation jag inte vill vara i, och det ger mig också möjligheten att göra en prova nya saker eller kanske till och med kanske i viss period gå ner i arbetstid om det behövs eller liknande. Så jag tycker att buffert är ganska spännande, det är ganska viktigt, och att faktiskt ämnet ibland förtjänar lite mer än det som ofta framkommer i media, som är så här 1-3 månadslöner på ett sparkonto med insättningsgaranti. Vilket är ett bra råd, men det finns mer om man skrapar på ytan. Så att denna video är en sammanfattning av vårt avsnitt 342, där vi dyker på djupet kring buffert. Vi pratar från de olika aspekter, vi pratar om vad forskningen säger om buffert och kommer fram till några ganska ointuitiva slutsatser. Så denna videon är till för dig som kanske inte pallar titta 1,5 timme om buffert, utan vill ha guldkornen mycket, mycket snabbare. Så att jag tänker så här, att det viktiga är egentligen att veta så här, varför ska jag ha buffert? Hur stor ska den vara? Var ska jag ha den och när ska jag använda den? Och om vi ska ta det viktigaste direkt, så varför ska jag ha den? för att sova gott om natten. Det är det viktigaste. Att kunna klara omställningen om man blir arbetslös tills dess att A-kassan, inkomstförsäkringen kickar in. För att klara om barnen skulle bli sjuka, jag behöver vara på sjukhus eller att jag behöver göra någonting. Eller om jag plötsligt får en chef som är lite knasig så kan jag byta jobb och liknande. Så att ställa om och avbryta situationer man inte vill vara i och skapa sig vissa möjligheter. Så det är varför. Hur stor ska den vara? Ja, det beror på livssituation. I vissa fall så behövs den inte för att man bor hemma hos sina föräldrar till exempel. Eller så kan det vara så att den behövs inte för att man har en stor portfölj. Men för de flesta av oss så brukar den rimliga rekommendationen vara så här. 1-3 månadslöner. En månadslön om du är ung, inga barn, bor i hyresrätt. 3 månadslöner om du har barn, bil, bor i villa, radhus eller en bostadsrätt eller liknande. Så det är ganska bra. Ett lite bättre sätt faktiskt att räkna på det är att utgå från vad jag tycker så här 12 månaders utgifter minus alla garanterade inkomsterna under den 12 månadersperioden. Så att om vi utgår från 12 och sen tänker man så här, jag jobbar på ett jobb, jag har 3 månaders uppsägningstid. Så jag vet ju alltid, jag kommer veta det i förväg om jag blir varslad. Då kan vi ta bort 3 månader direkt. Då har vi 9 kvar. Sen är jag med i A-kassan och jag har en inkomstförsäkring kanske på 90% i 12 månader. Ja, men då kan jag ta bort, då har jag 9 månader kvar, jag kan ta bort då nästan 90%, så jag kan ta bort, säg, 8 månader av de här. Ja, men bra, då vet jag att jag behöver en månad buffert. Så det är ett lite bättre sätt att tänka, det är så vi pratar när vi pratar om fyra hinkar-principen. Var ska man ha sin buffert? De flesta bör ha sin buffert på ett sparkonto med insättningsgaranti. Ibland brukar jag den här, som vi kallar då för akutbufferten, brukar jag faktiskt ibland rekommendera att ha på en annan bank. Och fördelen med att ha den annan bank är att man får inte feeling att liksom använda den för att betala vanliga räkningar, utan den finns där som en liksom trygghet, som en krockkudde, som liksom god nattsömn. Och sen så tänker jag också så här att den ska ju faktiskt användas när saker händer. Att vi har till och med pratat om ett uttryck i forumet som heter så här fear of using budget eller sin buffert. Att till och med så under pandemin så var det folk som inte använde sin buffert. Så att våga använda, var stolt över den när du, att du har den, att du har sparat ihop den så att det inte blir ett något så här dåligt samvete. Så att det är egentligen de viktigaste grejerna om vi skulle ta om buffert. Och sedan så tänker jag då att man kan börja titta på vilka faktorer är det som påverkar bufferten, vilket vi lägger ganska mycket tid i avsnitt 342. Och då tänker vi så här att en stor påverkan egentligen är ju naturligtvis utgifterna. Mycket av forskning, många rekommendationer utgår alltid från månadslöner, eftersom det är mycket enklare att mäta vad folk har i månadslön än vad de egentligen har i månadsutgifter. Men då tänker jag, då har vi i avsnittet gått igenom massa faktorer som säger, okej, men om du har barn, om du har villa, om du har en bil, ja men det ökar ju behovet av buffert. Har du en gammal bil så behöver du mer buffert än om du har en ny bil. Har du ett nytt hus eller ny bostadsrätt som är nyrenoverad, behöver du mindre buffert än om du har en gammal bostad. Så att där är naturligtvis liksom som den här typen av faktorer. Men någonting som vi också pratar om är ju naturligtvis inkomsternas påverkan på buffert. Och har man en hög lön så behöver man ju naturligtvis en mindre buffert för att man kan ju hantera fler saker som händer. Men här hade vi till exempel Jonathan, en läsare som pratade väldigt mycket om att något man, han tog väldigt mycket hänsyn till var om han har möjlighet till en temporär extrainkomst. Han jobbar som sjuksköterska och han var så här, jag kan alltid ta extra timmar, jag kan alltid jobba lite övertid, jag kan ta extra jobb. Och det minskar också behovet av buffert, vilket gör att man kan spara mer av sina pengar till exempel i en global aktieindexfond eller en fondrobot. För att då kan ju de pengarna jobba åt mig, för att om skiten händer, ja men då jobbar jag en helg extra, jag jobbar 2 helger extra och så kan jag betala, liksom göra den här omställningen. Samma sak om jag är till exempel egenföretagare, då tänker jag så här, då borde man ha lite högre buffert än om man är kanske statligt anställd. Så att här kan man också titta i avsnittet, så har vi en lång lista med så här faktorer, risk för långsiktig arbetslöshet, har man A-kassa, inkomstförsäkring, naturligtvis mycket lägre behov av buffert. Och där kan man också tänka att försäkringar är ju en sådan sak som minskar behovet. Så vissa risker vill man ju ta bort med hjälp av en försäkring. Sen någonting som vi också pratade om ganska mycket i avsnittet, ett lite annat sätt att tänka, är ju hur förhåller jag mig till risk? Att ett sätt också med viktig uppgift för buffert för oss som har ett sparande bredvid liksom i vår vanliga ekonomi, så är ju också bufferten ett sätt att hindra göra dumma saker med vårt långsiktiga sparande. För vi vet ju att till exempel under corona så följer börsen med 30% på 3 veckor där, februari till mars 2020. Har man då en stor buffert så kan man ibland tänka så här, jaja, men börsen gick ner, min portfölj gick ner, men jag har fortfarande mina pengar i bufferten, jag kan sova lugnt, jag behöver inte ta ut mina pengar. Så att där kan man ju också unna sig att bufferten är ett slags komplement till ens övriga sparande. Och lite beroende på vilken riskattityd, risktolerans, riskkunskap, riskkapacitet jag har, så kan jag påverka hur mycket buffert jag behöver. Är jag orolig för börsen, att jag tycker att det känns jobbigt när börsen svänger, då bör jag naturligtvis lägga mer pengar i bufferten så att jag kan sova gott om natten. Det bästa är ju när man kan vara så här, det är okej att portföljen svänger för jag har ju min buffert. Sedan också ett resonemang som vi hade var ju att utgå kring frågan så här, var ska jag placera bufferten? De allra flesta, 9 av 10 personer, bör ju ha ett sparkonto med insättningsgaranti. Men om det är så att man är okej med att det faktiskt svänger lite i bufferten, att man tänker så här, jag har 50 000 i buffert, om kylskåpet går sönder så gör det ingenting om där är mellan, säg, 45 000 och 55 000 i bufferten. Så att om jag är okej till exempel att det svänger 10% per år, ja men då kan jag faktiskt unna mig börja placera dem i lite högre risk än bankkonto, till exempel på en räntefond. Är det till och med så här att jag har en ganska stor risktolerans, att jag kan vara okej med 30-40% svängning i då bufferten för att den är så pass stor, ja men då kan man till och med investera pengarna. Och återigen, detta är överkurs, detta är inte något jag rekommenderar för gemene man, men det är ändå viktigt att titta på det, för detta är så här rationellt, så att har du en stor portfölj på massa pengar så kan det faktiskt vara så att bufferten inte behövs. Och särskilt när vi kommer in snart på lite av överkursresonemangen. Så att lite hur man är känslig i förhållande till svängningar, så kan det också påverka var man kan lägga sin buffert. En annan sån här lite kontroversiellt påstående, som vi kommer faktiskt belägga sen med forskning, är ju att om man har en möjlighet och förmåga att ta lån, för man har ett högt humankapital, man är kanske ung, man har en bra lön, man har belåningsutrymme på huset, så är faktiskt, om man har möjligheten att ta lån, minskar behovet av bufferten, för att jag kan lösa omställningen eller den akuta situationen genom att utöka min kredit. Och det kan vara kreditkort, eller jag kan låna från familjen, eller jag kan utöka mitt bolån eller liknande. Så att det, och där kan man också vara så här, ja men det, tänk om det är ganska hög ränta. Men låt oss återkomma till det. Återigen, jag rekommenderar för de flesta att ha bufferten på ett sparkonto. Men detta är ett, om man tittar på det rent statistiskt, man tittar på det rationellt, så finns det poänger att minska mängden pengar man har på sitt sparkonto och hantera liksom den akuta krisen med en kredit som man sen betalar tillbaka liksom ganska omgående, kanske inom 6 månader. Och så att man jämför den här alternativkostnaden. Vad kostar det mig att ha lånet i förhållande, vad kostar det mig att ha pengarna stående på ett sparkonto som jag får en ganska dålig avkastning för, versus om jag hade haft dem investerade till exempel i en aktieindexfond eller en fondrobot. Och detta resonemanget är ett överkursresonemang, det är det vi pratar om i avsnittet, och detta kommer från en studie från 2000 som är av Charles B. Hatcher som heter Should Households Establish Emergency Funds, där han gör just den här jämförelsen, att han ställer sig frågan vid vilken sannolikhet, att de flesta tar inte hänsyn till sannolikheten för att jag ska bli arbetslös eller sannolikheten för att något ska gå sönder, att vi måste ta hänsyn till det, för de flesta av oss behöver ju inte hela bufferten varje år. Och då gör vi i avsnittet ett räkneexempel där vi säger så här, men låt oss jämföra att om vi tar ett ganska dåligt lån med 15% årsränta, vi jämför med ett bankkonto på 2% och vi jämför med en aktieindexfond som ger 7% avkastning, hur ofta behöver en olycka inträffa att jag behöver hela min buffert, att det ska vara mer lönsamt att ha pengarna på sparkontot versus att faktiskt investera dem. Och då kommer man fram till att har man möjligheten att ta ett billigt lån, man har till exempel ett stort sparande som man kan ta en värdepapperskredit på eller man kan utöka bolånet, så är det ganska många fall rent rationellt rätt, inte kanske emotionellt, men rationellt rätt att faktiskt utnyttja en kreditmöjlighet snarare än att ha en stor summa stående på ett bankkonto. Återigen, nu är jag så här, säger jag detta för tydlighetens skull, 9 av 10 personer bör ha sin buffert på ett sparkonto med insättningsgaranti på en annan bank än sin löpande bank. Men jag vet att det är många av er också som är ganska avancerade, som har mycket pengar, och detta är faktiskt vad forskningen säger, och vi fördjupar oss i det i artikeln eller i avsnitt 342. Sedan så pratar vi också om 2 olika perspektiv på buffert, att vi hade Mattias A90 i community som sa så här: buffert ersätter enligt mig inte kortsiktigt sparande till konsumtion eller upplevelser, utan det sparar man till vid sidan av buffert. Och sen hade vi Esku från Finland som säger så här: jag har ingen buffert vid sidan om, utan jag använder då inkomster, buffert, utgifter, sparande. Så liksom 2 personer, 2 helt olika perspektiv. Och det som då faktiskt underlättade för många av oss i diskussionen som vi hade inför avsnittet var att man kan särskilja på det och se det som 2 olika sätt. Att man kan se det som en akut buffert, som är den här jag har på en annan bank, jag har den för att lösa akuta situationer. Och sen det som Esku då har är en likviditetsbuffert, där jag börjar liksom säga så här: jag har mina pengar på banken, pengarna kommer in, sen har jag ett konto där det står en viss summa och sen använder jag den för alla utgifter, och mitt mål med bufferten är att det ska alltid finnas x summa. Så att man använder det liksom som ett kärl. Man skulle nästan kunna tänka att lönen är som en kran och det rinner vatten i den här bunken, och sen använder jag bunken för att betala mina räkningar, men jag vill alltid att det ska vara en viss nivå i bunken. Medan det andra sättet att säga akutbuffert är att jag har en helt annan hink stående på ett helt annat ställe. Och inget är rätt eller fel. Det är bara 2 olika perspektiv på detta. Så en akut eller försvarsbuffert versus en likviditetsbuffert. Och det intressanta här är till exempel då som Axer, som vi är en användare i communityn, väldigt avancerad, har pratat om det liksom så här, att om man har ett tillräckligt stort investerat kapital, då behöver man ingen akut buffert. För att om man inte tycker att uttaget spelar så stor roll, även om börsen kanske har just fallit, så fyller faktiskt akut bufferten ingen funktion. Återigen, överkursresonemang. Jag rekommenderar alla ha en akut buffert. Men när man har liksom ett stort finansiellt sparande, så minskar behovet av buffert, särskilt om man kanske har ett stort finansiellt sparande i aktier och räntor, så blir det liksom rationellt, statistiskt, matematiskt inte så rationellt med en buffert på det här.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Och sen så hade vi också en fråga så här, ska man amortera eller ha pengar i buffert? Och återigen, det klassiska rådet kommer alltid vara så här, amortera, det är skönt att vara skuldfri, man ska göra lite rätt för sig, följ amorteringskravet. Överkursresonemanget är, amortera inte för det höjer din risk. Och vi har en ganska lång tråd på det här, för att om jag amorterar så kan jag komma i en situation där jag kanske 55, där jag inte kommer att kunna få tillbaka kanske pengarna från att jag kommer kunna låna dem igen. Och Axel då säger så här, att kunna betala av hela lånet, det är ju det som ger tryggheten, inte att faktiskt amortera. Att, för att om jag amorterar så ger jag upp kontrollen för pengarna, jag utlämnar mig till bankens godtycklighet, och blir man sjuk eller skadad eller tappar jobbet och hamnar i ett ekonomiskt trångmål så kommer jag inte få lånet av banken igen, och då är det ju bättre att jag har pengarna och betalar för möjlighetskostnaden att ha pengarna på mitt eget konto. Typ där man brukar säga att banken ger dig paraply när solen skiner och sen vill de ha tillbaka det så fort det regnar. Så att återigen lite så här, det är det du får på Rika Tillsammans, de här olika perspektiven. Så att det jag skulle rekommendera när du har lyssnat på detta, att fundera lite så här på bufferten som du har. Är den av lagom storlek? För jag påstår att väldigt många har för liten buffert och ganska många har för stor buffert. Jag själv ligger också naturligtvis fel i detta, jag har för stor buffert. Och där är ju den här alternativkostnaden, att eftersom jag inte använder hela bufferten så kanske jag hade liksom haft bättre nytta av dem att faktiskt investera dem, särskilt om jag har kanske den här möjligheten att korrigera omställningen på ett annat sätt. Så att jag skulle säga så här, stresstesta din ekonomi, vad är de vanligaste scenarierna? Så här, skulle du klara byta jobb? Skulle du klara en uppsägning? Hur lång omställning vill du ha med din buffert? Alltså räkna hur stor buffert behöver du. Ta den här 12 månader minus alla garanterade inkomster och se om du ligger rätt. Och sen naturligtvis, kolla gärna forumet om där är något guldkorn, någonting. Vi har en fantastisk diskussion kring de här avsnitten. Så att jag hoppas att du gillar detta. Gilla, prenumerera, dela vidare, återkom med en kommentar om jag har missat något eller om du tycker att detta låter konstigt. Och så tänker jag att vi ses i forumet.